Sedan det här avsnittet så har utbildningen som AC pratar om senare i programmet blivit inställd. Men för dig som är nyfiken på biblioterapi så tipsar vi om att besöka hennes webbsida som heter kreagrafen.se eller leta upp henne på Facebook som AC Collin. Idag är vi på Carby Gård. Både jag och Maria-Pia ska träffa en gäst idag. Och den vi ska träffa det är AC Collin. Som är en väldigt mångsidig individ. Men det vi ska prata med henne om idag det är biblioterapi. Vi hade ju faktiskt intervjuat AC till våran bok i det här olycksaliga kapitel 9 som blev klippt precis innan vi skulle skicka till tryck. Så, och jag är fortfarande både lite olycklig och lite arg faktiskt över att det försvann. Men nu
kommer revanschen.
Ja, men nu kommer revanschen. Vi revanscherar med ett poddavsnitt här. Så vad sägs om att vi tre börjar med en liten incheckning för att landa här? Är det någon av er som är sugna på att börja?
Jag kan börja. Ja, måste jag ju känna efter. Ja, bara det berättar ju för mig att jag är lugn. Alltså sådär, att jag inte har, för annars när jag liksom är stressad eller ja, men det, alltså, jag känner någonting väldigt starkt så behöver jag verkligen inte känna efter. Utan då ligger det ganska högt upp i hierarkin så där i medvetandenivån. Men jag är väldigt, känner mig väldigt lugn och oerhört glad att vara här idag. För att jag har verkligen sett fram emot det här. Jag tyckte det var så spännande när vi intervjuade dig inför boken. Och det lilla måste jag ändå säga som jag har läst på och hört talas om biblioterapi. Så jag är väldigt nyfiken och taggad att få prata med dig.
Det låter jättehärligt. Jag känner mig också lugn. Jag tror att det dels har att göra med den här platsen, den här gården här. Som, när jag kommer hit så liksom faller axlarna och det känns jätteskönt att vara här. Men sen tror jag också att det är den här situationen. Att vi liksom, det blir som en liten bubbla vi ska gå in i och så ska vi vara här en stund. Jag vet inte hur länge, men då kan man liksom stänga allting annat utanför. Så att du frågade ju mig, Anna, om jag fortfarande var lika upp i varv och hade lika mycket grejer att göra som tidigare när vi hördes av. Och det är nästan värre nu. Men just nu så känns det sådär lite skönt faktiskt. Och att det är någonting specifikt som vi ska prata om som är jättespännande. Så det ska bli jättekul. Tycker jag.
Och innan jag checkar in så ber jag dig bara putta upp din mikrofon lite grann.
Ja, har den handlat lite?
Ja, alltså, eller om så. Du kan liksom lyfta bak den. Ja, precis. Lite så. Ja.
Så?
Ja, precis. Det funkar säkert ändå. Mm.
Ska klämma åt den lite, sådär kanske.
Ja. Var du klar så?
Jag skulle kunna prata hur länge som helst, tror jag. Men jag ska försöka att behärska mig lite.
Ja.
Ja.
Mm, tack. Alltså, till skillnad från Maria-Pia då, som är så här lugn, bara, vad känner jag? Så jag mera så här, bara, nej men jag har jättemånga grejer som ligger överst. Och det senaste nu, det var ju då att jag kände så här, lite så här teknikstress inför för dig då, AC, som jag upplever som en otroligt så här kompetent person som, ja men du vet, håller på med ljudboksinläsning och sånt där. Och där jag då sitter här och känner mig som så här, Kalanka som poddar liksom. jag insåg liksom att det väckte lite jobbiga känslor att möta den här. Att jag kände mig lite oproffsig liksom. Mm. Ja. Och sen var ju det här som jag berättade också för dig tidigare då, det här mötet med läraren på mina barns skola. Där de har något verktyg där man ska boka utvecklingssamtal och sen så var vi två personer som dök upp samtidigt då. Och det var de som hade tiden, och så blev vi så här avsnästa av den här läraren som ja, men inte alls var särskilt trevlig. Och där jag kände mig lite tilltryckt och hamnade ju i skam, för att det var jag som hade då misslyckats med den här tidsbokningen. Medan min man reagerade med ilska och tyckte att det här var ju liksom ett beteende som var under all kritik liksom, på hur vi blev bemötta. Så det var ju så här också spännande. Och hur jag då tyckte att det jobbigaste var ju att känna mig bortgjord och inför min man. Alltså, fatta att det är snårigt det här med skam och känslor och så.
Verkligen.
Så mina känslor är lite så här all over the place idag då. Men då tycker jag att vi kan... Då har vi nog avhandlat mig kanske här för tillfället. Och kasta oss in i biblioterapin. Vad säger du, Maria Pia? Hur ska vi, var någonstans ska vi rycka tag i?
Det jag tänker är ju att du, AC, berättar utifrån ditt perspektiv om biblioterapi. Vad det är för något. Om vi börjar med så att vi, för det kan ju finnas de som aldrig har hört begreppet förut, tänker jag. Så att du berättar, vad är det för något? Så går vi därifrån.
Ja, biblioterapi har ju blivit väldigt mycket i ropet nu de senaste åren. 2017 så startades den första utbildningen i biblioterapi på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Och den hade jag turen att komma med på. För jag hade upplevt att när jag har skrivarkurser och sådär så händer det väldigt mycket med de deltagarna som är med. Att man börjar fundera över sig själv och att man, vad man lägger in i texten och sådär. Så jag, och eftersom jag dessutom arbetar som terapeut, samtalsterapeut, så var det väldigt många olika områden som överlappade varandra. Och när jag fick läsa om biblioterapi, det var en artikelserie i Svenska Dagbladet tror jag, så var det som om alla bitarna föll på plats. För det handlar alltså om hur man använder skönlitteratur. Man kan använda musik och film och bilder också. Och reflektera över vad man upplever. Hur det känns. Om man kan identifiera sig med någon karaktär i den här berättelsen. Eller att man får syn på sig själv via en fiktiv karaktär. Och ursprungligen så, man säger att det här uppstod under första världskriget i USA. Det var traumatiserade soldater som hamnade på militärsjukhus. Och de blev ordinerade att börja läsa tillsammans. Så de gick till biblioteket på sjukhusen och satt där och läste tillsammans. Och då kunde man då se sen att de här personerna återhämtade sig snabbare. De fick distans till det liv de hade. Alla de här traumorna som de hade med sig. De fick en paus och fick reflektera över någonting annat. Så det här utvecklades sedan över hela världen. Men Sverige har varit lite sena med det här. Men nu händer det ganska mycket. Sen har man ju haft ett inslag på Babel som heter biblioterapi. Där man på något vis ordinerar speciella böcker för speciella ändamål. Och det är också en variant av biblioterapi. I England så kan man gå till en biblioterapeut och få ett recept med ett antal böcker som man blir ordinerad att läsa. Beroende på vad man har med sig och vad man har för... Ja, vad man behöver jobba med eller vad man behöver ha. Man brukar dela upp det här med biblioterapi i två spår. Dels då det här kliniska när man använder det inom vården och rehabilitering. Men sen det andra spåret som har mer med personlig utveckling... Att inte, man kanske inte direkt har något problem som man behöver ta itu med. Men man vill kanske lära känna sig själv på ett annat sätt. Och jag rör mig lite i båda världarna. Men framförallt i det här med personlig utveckling. Och jag tycker det är jättespännande att kombinera läsning och skrivning. För det har man gjort väldigt mycket i Finland. Där är det ungefär 50-50 att man jobbar också med skrivandet som ett biblioterapeutiskt verktyg.
Just det, jag har ju gått in utbildning skrivarsafari.
Just det. Det var här.
Ja, men precis, det var ju här på Karbegård. Och där var, alltså det var ju en skrivutbildning. eller en skrivkurs, men det var ju i högsta grad terapeutiskt.
Ja.
Och vi läste ju för varandra och hade du med dig biblioterapin in i skrivarsafarin eller utvecklade du skrivarsafarin först? Eller?
Alltså skrivarsafarin, den uppstod egentligen, hur ska jag börja någonstans? Det började egentligen med 2002 så gick jag en sommarkurs på Fridhems folkhögskola i Skåne. Och jag blev helt förälskad, så jag återkom varje sommar. Så att jag, det var liksom, jag behövde ha en vecka där för att sommaren skulle vara liksom komplett. Och 2010 så hade jag kommit så pass långt att jag tänkte att men jag vill hålla en kurs själv. För då hade jag också utbildat mig som skrivpedagog och psykosyntesterapeut. Och då fick jag möjlighet att sätta ihop en egen kurs där. Och då tänkte jag att det här saknar jag. Det finns så många skrivarkurser, men just det här att en upplevelsebaserad där man också rör sig lite grann i det här terapeutiska området. Jag hade aldrig hört talas om biblioterapi då när jag började med den. Och den har återkommit varje år, så att i år är det först, det är tionde året tror jag nu i sommar. Men det var ju mitt uppe i det här. Som jag plötsligt då fick syn på det här med biblioterapi. Och jag minns första dagen på Ersta Sköndal på utbildningen där. När jag började få grepp om vad det faktiskt var för utbildning jag skulle gå. För jag hade bara kastat mig in i det där. Och så tänkte jag, men jag har ju jobbat så här hela tiden. Det här är inget nytt egentligen. Och det var nog fler som kanske upplevde det så. Men det var så skönt att få bekräftat att det här är... Att litteratur och skrivande och alla kulturyttringar är så viktiga för.
Men det var egentligen en metod som du hade liksom intuitivt letat dig fram till. Som angränsade eller som överlappade med en metod som redan fanns. Ja. Det är ju svincoolt.
Och det jag brukar göra så när jag har safarin. Att det första jag säger när alla kommer är att de ska inte berätta vad de jobbar med på hela veckan. Och bara där så har man ju också klivit ur sin... En identitet som man kanske är väldigt trygg och bekväm med och som man identifierar sig med. Och plötsligt så är man mycket närmare sitt autentiska jag. Och det är ju jätteläskigt, men det brukar bli en väldigt skön, bekväm, trygg grupp eller plats att vara på. Och det gör ju att man också kanske kommer närmare det här lekfulla som man hade när man var liten och inte hade några tankar på att det var någonting var... Man bara gjorde saker. Och det är det som man vill komma åt. Och när du läser en roman eller en novell. Eller att släppa det här som du har med dig. Att bara gå in i de här gestaltningarna och uppleva. Det är ju det som är så häftigt.
Men jag blir nyfiken på vad är det som skiljer biblioterapin för vanlig, vad ska man säga, vanlig terapi där man inte utgår från ett litterärt eller ett konstnärligt verk tillsammans i grupp. Mm. Har man tittat på det? Liksom, vad finns det för skillnader? Eller vad är det som...
Jag skulle säga att det finns både skillnader och likheter på sätt och vis. I ren terapi så utgår du då kanske mer från dig själv. Jag jobbar ju då med psykosyntes där man har en idé om att vi har delpersonligheter som vi kliver in och ut ur, roller som vi har, som har uppstått på grund av att vi har behövt ha dem när vi var yngre. Och ett sätt att lära känna sig själv där är ju att ställa sig lite utanför sig själv på något sätt och betrakta sig själv. Att när jag hamnar i de här situationerna, då plockar jag fram min tidskontrollant eller min smitare eller min inre kritiker eller vad det nu kan vara. Men har man ett litterärt verk så kan ju samma sak ske. Att man kan betrakta någon utifrån på distans och tänka att ja, men hur skulle jag ha gjort där? Eller kan jag känna igen mig? Kan jag identifiera mig med de här karaktärerna? Eller finns det ett tema i den här berättelsen som jag känner igen? Så att det är ju en... Inom sorgbearbetning till exempel så där jobbar man ju både med... Att skriva ett fullbordans brev till exempel. Men det finns ju också biblioterapigrupper där man har just syftet är att bearbeta sorg. Att man har någon gemensam, någonting gemensamt som man kan enas kring. Och det som är häftigt där är ju då när man lyssnar på en text till exempel. att var och en har ju sin egen upplevelse som man delar med varandra. Och då kan man ju antingen uppleva att jag är inte ensam om att känna så här. Eller wow, det är någon annan som känner helt annorlunda. Och det är också okej. Så det blir någon sorts både samsyn och någon sorts insikt att det kan vara på olika sätt. Och det ökar ju också förståelsen för att vi är olika. Eller att vi är lika. Jag vet inte om det var något bra svar på din fråga. Jag tyckte jag
men absolut. Det bara kommer mer frågor förstås. Om du skulle beskriva hur en sån här session går till. Alltså hur ofta träffas man? Hur många är man? Vad är din roll? Vad är min roll som deltagare? Och så att man liksom får kliva in i det här rummet lite grann. Vi ska ju sen, om en liten stund ska vi ju lyssna på en text. Och så ska du göra det här ihop med mig och Anna. Vi ska göra det tillsammans eller hur du vill uttrycka det. Men om du berättar bara lite kort om hur det går till.
Alltså det som är så häftigt med biblioterapi är ju att det finns inga regler egentligen hur man ska göra. Men det finns ju rekommendationer eller sånt som är beprövat som har funkat. Jag minns på den här utbildningen så kunde vi ibland bli lite frustrerade för att det fanns ingen manual liksom riktigt. Men det man brukar säga är att det är bra om man är, jag säger att man är 6, 7, 8 personer. Handledaren som styr det här samtalet eller som på något vis är vägvisaren, man ska säga, väljer en text. Och det kan vara ett utdrag ur en roman, eller det kan vara en haiku till och med, det kan vara liksom en kort text, eller en barnberättelse, en saga, och så läser man den här högt, och deltagarna får inte veta, eller den metod jag använder, då berättar man inte vem författaren är, för det kan bli så att man fastnar i diskussioner om man vet vem den här författaren är och att man väver in en massa saker. Men syftet är ju alltså att man ska lyssna på det här och uppleva och känna och reflektera över vad händer med mig nu när jag hör det här. Blir jag rädd eller blir jag glad eller blir jag nyfiken? Och när man har lyssnat färdigt så är man fler än så här många. Då kan man ju sitta i mindre grupper tillsammans och då får man texten utskriven så att man kan på något vis gå tillbaka och titta på olika ställen där man kanske har någonting att säga om. Och då reflekterar man och diskuterar och kommer på en massa saker. Insikter och aha-upplevelser. Så delar man det med varandra. Och jag brukar ju då som sagt, jag brinner ju för det här med skrivandet också. Så att jag kan ibland tycka att, ja, men hur skulle ni ha avslutat den här historien på något annat sätt? Tycker ni att det skulle kunna ha varit ett annat perspektiv? Så hur skulle det vara om det var en annan karaktär i den här berättelsen som faktiskt var huvudperson? Så det finns ju hur mycket som helst att göra när det gäller att utveckla någonting som man har lyssnat på. Så det är ett sätt som man kan jobba. Jag har ju också någon, alltså det här med Fridhem är ju lite experimentverkstad. Den kursen som jag håller där under texten, det ska ju vara som ett smörgåsbord av att olika övningar som man kan använda själv då i sitt eget arbete, kanske som vad man nu jobbar med, som där man har med människor att göra. Men det kan ju handla om att lyssna på musik, lyssna på ett musikstycke och fantisera om vad händer här. Jag minns en sån övning där jag hade ett musikstycke. Vi fick vara i den här fantastiska musiksalen som de har där på Fridhem. Och alla fick röra sig till den här musiken. De fick gå runt i rummet. Några kanske bara satt ner, några låg ner, några gick runt och dansade och sådär. Och när musiken var slut så sa de ingenting, utan de fick gå ut och sätta sig någonstans och skriva i en kvart vad de hade upplevt. Och det blev helt fantastiska texter. Helt olika. Men väldigt sådär, det fanns ändå någon röd tråd av någon sån dramatik eller någon starka känslor. Och det var häftigt att ta del av det. Så ja, det finns ju jättemycket att göra.
Jag tänker också på, det kan ju vara så här, man kanske upplever att man inte är så, Man läser kanske inte så mycket. Man kanske har tappat det under livets gång. Liksom. Man har aldrig liksom kommit in i läsandet ordentligt. Eller att man inte är så van att lyssna på musik eller gå på teater eller vad det nu är. Att det är ett bra sätt att närma sig en konstform som man kanske inte är så bekväm med. Att få lite guidning, vägledning där. Hur kan man uppleva och vad kan det här ge mig? Alltså jag ser enormt potential i det här. Och jag sitter nu så här, gud, när är nästa kurs? Jag måste få använda mig bums.
Ja. Men har du varit på Fridhems folkhögskola?
Nej.
Alltså varje wannabe-kulturtant eller kulturfarbror borde ju åka dit. Absolut. Oavsett ålder, tänker jag. Jag var ju där med mina barn när de var, kan de ha varit 6 och 8, så gick jag på en retorikvecka.
Just det.
Och de var med, och då var det familjevecka. Så har man barn som är under 12, så finns det ju veckor där det finns liksom program för dem. Och det var ju helt fantastiskt. De var så här 5 barn och tror jag så här, typ 5 ledare. De var på vattenland och grejer. Så. Ja, uh-huh. Det var min reklam. Alltså, du kan ju ta med Lima och Lenita dit.
Absolut, jag kan åka.
Mm. Ja. Det finns en jättehärlig kurskatalog också. Och jag, man kan kolla på webben. Du
kan få varsitt.
Toppen.
Vad var det jag tänkte på? Jag kom på något här nu du sa. Jo, jag hade en kurs här tillsammans med en kollega för några år sedan. Och då pågick det i alla fall i huvudbyggnaden en konstutställning. Det här är ju, Karbygård är ju ett konstcentrum kan man säga. Så att det är utställningar här ganska regelbundet. Och då fick skrivardeltagarna här, de fick gå in och välja varsin tavla. Och stå framför den här tavlan i 5 minuter och bara betrakta. Och sedan sätta sig och skriva en kort text om den här som de hade valt. Och det var också otroligt häftigt att höra efteråt när de läste upp sina berättelser. Och överraskande, och det var väldigt känslosamt. Det var starka, starka texter. Men det gör ju också att man kanske för första gången går och ser en utställning och betraktar en bild på ett helt nytt sätt. Ett annat syfte än vad man kanske brukar göra. För jag tror att man behöver liksom landa och ta det lugnt och ge sig själv tid. Och faktiskt, för bilden finns ju där. Det är ju man själv som bestämmer hur långt in den ska få gå.
Jo, men det inre och det yttre behöver ju få mötas där. Jag har ju börjat lyssna på Myter och mysterier nu som du tipsade om.
Ja.
Och den här farbrorn där som är helt underbar ju, han filosofen måste han väl vara. Och han understryker ju också det här att vi i våran värld, eller i våran tid som vi lever i, så är vi ju så otroligt fokuserade på, bordet är så här, ytan känns så här. Men däremot liksom så är vi nästan helt omedvetna om, och vad händer på insidan? För att det är ju inget vi kan liksom mäta, och vi är inte intresserade av det, för att det går inte att mäta med våra vetenskapliga metoder, så därför är det ointressant. Så det jag hör dig säga där, när man ställer sig framför tavlan där, står man en stund så kommer det börja hända saker på insidan. Ja. Och vad coolt liksom. Ja.
Men hur skulle du beskriva hur, alltså, känslor och konst, hur hänger det ihop? Är det någonting som du har liksom reflekterat kring och har någon tanke kring?
Jo, men alltså nu råkar jag ju dessutom då även
vara... Och konst, då menar jag liksom alla typer av konstformer. Så.
Jo, men alltså när man själv utövar någon typ av konstform, om man skriver eller målar. Jag har upplevt själv att mina mest kreativa faser i livet har varit när jag har varit lite kris, när det har varit lite jobbigt. Om jag har vaknat på morgonen och varit helt förtvivlad, och så tänker jag, men efter en stund, men hur ska jag kunna använda det här då? Och lyckas man förmedla det i det här konstverket, att det blir någon form av angelägenhet i det, så kan man ju nå en annan person, förhoppningsvis. Och jag tror att de här, alltså all form av konstnärliga uttryckssätt där det inte finns några regler, där det är upp till mig hur öppen jag vill vara för att ta emot det här. Det är då det händer någonting, tror jag. Och därför är det så synd också, tycker jag, att man drar in så mycket på sådana aktiviteter i skolan, och att man inte värdesätter det här med
don't get me started.
Nej, jag vet. Ja. Men jag brinner verkligen för det, att man ska ha någonting sånt för sig vid sidan av det här som man gör på rutin och som ska få mat på bordet. Så kan man hålla på med någonting annat som, där man får bara landa och vara. Jag har nu hamnat i en period när jag stickar som en galning. Alltså det är helt sjukt. Det ser ut som värsta garnbutiken hemma. Och det är också ett sätt att uttrycka sig. Och då råkade jag få tips om en serie som heter Lambs of God. Som handlar om tre nunnor som sitter i en gammal klosterruin. Och de sitter där och stickar och berättar historier för varandra. Och de här sagorna som de berättar förstår man efterhand att det handlar ju om dem själva. Och så stickar de in sina berättelser i de här plaggen.
Jag måste säga igen vad den hette.
Lambs of God, alltså lamm, Guds lamm.
Just det, var hittar man den?
Den finns på någon av de här streamingtjänsterna, om det är Netflix eller... Jag blandar ihop de här allihop. Men jag råkade ramla över den och det är ju lite så där synkronicitet, liksom att det, man tar till sig det som plötsligt är så himla, som passar in i livet.
Bara det är ju så spännande tema. Ja. Det måste nästan ta en separat podd om, för där, det är ju klockrent vad händer när man är öppen och ser och tar emot.
Ja. Mm. Och till slut är det ju så där som att man inte tänker att det var konstigt, utan det är snarare, det är klart. Det är klart att det här ska hända nu. För nu är jag ju inne på det här spåret. Så, och där har jag massor. Ja, don't get me started kan jag säga. För det är också en sån där älsklingsämne. Ja.
Jag tänkte också, jag har en fråga till som jag tänkte så här. Om du skulle beskriva liksom varför man ska göra det här. Varför skulle man liksom anmäla sig till en kurs i biblioterapi eller själv utbilda sig till biblioterapeut? Om du besvarar det och sen så kör vi igång och lyssnar. Mm. Så man får
köra. Ja, men jag tror att vi är så, det är så mycket som ska evidensbaseras idag. Allting som vi gör ska på något vis vara bekräftat funktionellt. Det ska finnas bevis för att det fungerar. Och det här är ju liksom en värld som är lite oklar och kanske... Lite läskig men också spännande att gå in i. Och när man väl går in i det och upptäcker att man kan knyta an till det här och att det händer någonting, så blir det någon sorts bekräftelse för att jag, det här är också viktigt. Det här är någonting som kompletterar den här andra. Att det finns balans mellan att göra och vara. Att krydda liksom tillvaran med någonting som är rätt häftigt och som man känner. Att man berättar, jag vet inte, jag blir så uppeldad när jag tänker på det här, för jag tycker att vi behöver lita mer till våra sinnen och vår intuition och fantasi och allt det här som man i urminnes tider har litat till.
Men som inte är vattenvärt idag. Liksom.
För idag ska vi ha konkreta bevis för att någonting fungerar. Det här pratade vi också mycket om på utbildningen. Och vi hamnade i det här välbeprövad erfarenhet att man kanske måste upprätta det också på något sätt. Att det är många som har jobbat med det här som, där det har fungerat. Men att det också är individuellt hur bra det funkar för olika personer förstås. Vissa kanske det här inte alls är någonting. Men då får man ju acceptera det också.
Och för bara för att 100% av alla människor inte tycker att måla är värdefullt, så betyder inte det att det inte är värdefullt för de precis. Som gör det. Eller att,
Och jag tror ju att man kan hitta sitt eget sätt, eller att man kan känna sig fri och tänka att, men gud, jag ska börja måla och blunda när jag målar. Det har jag också provat, och det är ju också en fantastisk grej att se. Det är någonting i mig som vill tala om någonting för mig. Alltså att man kommer i kontakt med sitt själv.
Men där tycker ju många att det blir väldigt, väldigt flummigt. Och så kan man inte hålla på liksom. Nej. Men alltså jag tycker att det är precis det nu. Om vi ska försöka och ha ett mervärde. Om man tittar på liksom vad AI kan göra och robotar. Och vad vi människor kan göra. Så är det ju precis det här. Vad händer om vi målar och blundar? Alltså. Där pratar man ju. Det, då får man ju liksom. Det är den mänskliga essensen som man är liksom inne och leker med.
Ja.
Labbar med.
Men finns det också, jag kommer inte ihåg om du sa det inledningsvis, men finns det också studier på, liksom, jag tänker rent terapeutiskt, människor som har kanske drabbade av någon psykisk sjukdom eller stress eller någonting som har gått i biblioterapi. Finns det liksom vetenskapliga belägg då, eller evidens för att evidence. Det här är en fungerande metod. Ja. Vet du om det finns något sånt?
Alltså det talas ganska mycket om är en man som heter J.W. Pennebaker som är en amerikansk psykolog. Han utvecklade en metod som kallas för expressive writing. Där man alltså skriver om en traumatisk händelse eller någonting som har gjort avtryck. Man skriver en kvart, flödeskriver om den händelsen. Och så gör man om det här 3 dagar, samma tid. Man försöker få någon sorts rutin i det. Och det är väl en sån metod som man faktiskt har lyckats bevisa. Att man mår bättre efteråt och man kan komma ur. Jag tror att det var något sammanhang, det var. Man testade i 2 grupper, där den ena gruppen var, det var, de var arbetslösa. Och den här gruppen som då fick jobba med den här metoden. De stärkte liksom sitt självförtroende och de kunde då betrakta sig själva. Om man ska backa lite och tänka, första dagen så är jag mitt uppe i det här traumat. Jag är identifierad med det. Nästa dag så har jag ställt mig lite utanför och kan iaktta det här och resonera och reflektera kring att jag är ju inte det här. Jag hade den här upplevelsen men jag är ju inte den här upplevelsen. Och tredje dagen kan man på något vis vända blicken framåt och tänka att ja, det här låter ju som trolleri. Men om man googlar på honom så kan man hitta ganska mycket material.
Mm. Sen det har gjort som att man övar upp sin förmåga att mentalisera. Ja. Att ställa sig utanför sig själv lite grann.
Mm. Och just det här att jag är inte mina tankar och känslor utan jag har dem. Och att man kan komma ur någonting som är kanske förlamande. Att man identifierar sig väldigt starkt med en upplevelse. Att jag tycker det är så kul det här med språk. Att man i vissa språk säger man ju inte att jag är hungrig utan jag har hunger. Eller jag har trötthet eller vad det nu kan vara. Att vi säger ju att jag är så hungrig. Mm. Men om man kan fundera över det, att man har den här, så är det lättare att hantera det.
Just det.
Sen finns det en hel del svenska studier också, men det ska jag inte gå in på, för jag har inte riktigt bra koll på det.
En fråga till, alltså jag har så många frågor, får jag ta en till?
Jag klipper bort det. Ja.
Nej, men det jag tänker då är ju, alltså kan vem som helst gå en sån här utbildning och hålla sådana här kurser? Eller är det styrt att man ska ha en viss bakgrund? Eller?
Den utbildning som är på Ersta Sköndal Bräcke är en uppdragsutbildning. Och den vänder sig ju i första hand till socionomer, terapeuter, personer som arbetar inom något sånt här yrke. Men det är nog snarare en fråga om vilken efterfrågan. Det var ju jättemånga i kö under det här första året de hade den. Är man inte anställd och eget, då får man ju betala den här utbildningen själv. Men annars är det ju arbetsgivaren eller någon juridisk person som ska betala den. Men du ska ju helst ha någon form av koppling till det här. Jag var nog den enda skrivpedagogen, tror jag. Vi var väl ett 20-tal deltagare. Men det var socionomer, det var någon präst och diakoner och journalister och terapeuter. Men människor som arbetar med människor i någon form av förändring i livet kanske. Eller att man behöver någon bibliotekarie förstås.
Förskollärare och lärare tänker jag. Det var
absolut.
Fantastiskt också.
Ja. Jag arbetar ju som
eller kurator. Politiker.
Ja, absolut. Ja. Det vore något. Mm. Jag arbetar ju som kurator 2 dagar i veckan. Och ser ju massor med användningsområden där. Både för barnen och för pedagogerna. Och där behöver man ju verkligen. Alltså alla läsfrämjande åtgärder är ju jättebra. Och det är för språkutveckling och att man ska på något vis komma ut i samhället och ha ett bra språk.
Mm. Och som du också var inne på också, just den personliga utvecklingen.
Ja.
Som just förstås hänger väldigt mycket ihop med språkutvecklingen. Ja. Att när man får ett rikare språk så blir man också en rikare individ, person.
Och bättre självkänsla och vågar kanske prova på saker och sådär. Så det är och jag älskar ju allt det här som har med sagor och myter och sånt här att göra, för det är ju också ett sätt att få syn på sig själv. Jag brukar fråga elever som kommer in till mig, om du var en hjälte i en saga, vad skulle du vara för hjälte och vad skulle det vara för hinder som du ska liksom ta dig förbi? Och då brukar de titta lite så konstigt och undra, vad är det här för flummig kurator, vad är hon för vad
har du
är.
Evidens? Var det ja, här en evidensbaserad
det
fråga?
Ja. Ja, men det brukar landa rätt bra. För då kan de teckna kanske en hjälte som de kan identifiera sig med eller fundera mer på det. Det behöver man. Verkligen.
Jo, men och det här att använda sig av fiktiva karaktärer för att kunna nå sig själv är ju väldigt effektivt, inte minst ihop med barn och unga. Jag jobbar själv mycket så, just utifrån att det kan vara väldigt utlämnande att prata om sig själv. Mm. Men kan jag liksom prata om precis. Den här karaktären så är jag fri ifrån, jag behöver inte känna skam för att jag ska blotta mig för något. Som
och det är ju biblioterapi. Mm. Det är ju precis det.
Och fint att få uttrycka vad man själv upplever. Jag har gått på några kurser där man ska be andra. Och liksom, om jag vore en seriefigur, vad skulle du... Men vi gick ju den uppe tillsammans, det. Ja. Och jag blir så här knäckt varje gång. För att jag skulle ju beskriva mig själv som typ Madicken. Och sen får jag höra av alla så här, Lilla My.
Ja, just det.
Ja, och ja. Det har jag säkert tagit upp i podden innan. Det är uppenbarligen ett djupt rotat trauma hos mig det här. Ja. Att jag uppfattas så kantig. När jag själv tycker att jag är en sån här härlig.
Mm. Lilla My är väl härlig, ja. Tänker jag genast då.
Och det roliga är att just Tove Janssons sagor är väldigt mycket använda inom biblioterapi. Att det finns flera nivåer och djup och sådär.
Det finns ju många delpersonligheter, ja, skulle man kunna verkligen. Se det som hela hennes värld där. Ja.
Så det är häftigt.
Ja. Gud så spännande. Jag ska vi sätta igång?
Ja.
Lyssna på den här texten.
Det tycker jag.
Ja.
På lördags eftermiddagen gör Klara ett försök att städa undervåningen. Dagmar är missnöjd och muttrar bakom hennes rygg. Då och då frågar hon misstänksamt efter olika saker. Sina recept, almanackan, ett speciellt foto. Som om Klara avsiktligt är ovarsam och försingrar hennes viktigaste ägodelar. Det är smutsigt överallt, också i badrummet, trots att hemtjänsten städar där var 14:e dag. Klara vet inte hur omfattande deras städning är, och Dagmar kan inte ge besked. Säkert dammsuger de, men i övrigt. Om Klara jobbade på hemtjänsten skulle hon dra sig för att städa hos Dagmar. Det måste hon erkänna. Hon lyfter på ringen till den extra toatillsatsen som ska underlätta för Dagmar att sätta sig och resa sig. Den är alldeles brun prickig under. Bara någon med riktigt dålig mage kan lämna sådana spår efter sig. Under tiden som hon skrubbar står Dagmar i dörren och tittar misslynt på. Sköterskan var här och sa att det ska byggas om här inne. Sa vem? Klara tror inte sina öron. Ja, sköterskan sa det, vad han nu heter. En sån fin pojke som är sköterska. De ska sätta in nytt här inne. Duschkabin också. Klara biter ihop. Dagmar har inte duschat på flera månader vad hon vet. Och det är stört och möjligt att lirka med henne så att hon gör det. Det står en sur, obehaglig lukt runt henne. Och håret hänger i feta stripor. Hon borstar inte tänderna längre, om man inte uttryckligen säger till henne. Och sedan står bredvid och vaktar medan hon gör det. Så för vem ska badrummet byggas om? Och vem ska stå för kostnaderna? Dagmar har inga pengar. Men kanske ombyggnation för gamla görs med allmänna medel i form av bidrag? Klara har ingen aning. Och var ska Dagmar gå på toaletten under tiden som det byggs om? Hon klarar inte att själv ta sig de 300 meterna i mörkret till Johans och Amis hus. Och Klara vet att Dagmar är upp åtminstone ett par gånger varje natt. Det är viktigt att Alzheimers sjuka har det tryggt runt sig, vet hon också. Omgivningen måste hjälpa till att upprätthålla rutinerna. Vem den här sköterskan är har Klara ingen aning om. Och ingen har kontaktat henne eller Johan om någon ombyggnad. Hon känner att hon blir sur för det också. Hon vet inte ens vem hon ska ringa och fråga på kommunen. Om det nu är sant. Om det inte är något hennes mamma fått för sig. Nästa morgon vaknar Klara redan vid 6-tiden. Det doftar kaffe. Hon blir förvånad och lite glad. Dagmar brukar sova långt in på dagen- om man inte väcker henne. Sömnyr och kissnödig smyger Klara ner för trappan till badrummet. Hör under tiden hur Dagmar stökar i köket. Och känner ett sting av längtan efter förr i tiden. Det var ju så här det brukade vara. Så här har inte månaderna hos mamma varit på länge. Men när hon kommer ut i köket är det något helt annat som möter henne. Kaffebryggaren puttrar och fräser i sitt hörn. Men runt den har hennes mamma ställt alla skålar och karotter hon kunnat hitta och fyllt dem med nybryggt kaffe, gång på gång antagligen. För kaffet flödar över hela köksbänken och ner på golvet. Själv sitter hon barfota vid köksbordet i kaffefläckat nattlinne. På bordet framför henne står de ljusa skinnskorna som hon och Klara varit och handlat dagen innan. Med största kökssaxen har hon klippt av skosnörerna och plösarna och huggit djupa hack i ovanlädret. Jämmen som ofrivilligt kommer ur Klara där på tröskeln får Dagmar att titta upp från sin sysselsättning. Blicken som möter Klaras är djupt koncentrerad, som om hon befinner sig i en annan värld. Vad gör du? Klara kan inte hålla tillbaka besvikelsen i rösten. Dagmars blick blir tom och vänder undan huvudet. Med två steg är Klara framme vid bordet, vrider saxen ur handen på sin mamma som håller emot med oväntad styrka. Gå och ta på dig kläderna. Klara lägger upp saxen ovanpå köksskåpet. Dagmar reser sig och lommar tyst ut ur köket med nedböjt huvud. Klara tar upp skorna, synar dem. De är bara att kasta. Klara förbannar sin mammas låga pension. De får köpa nya, men inte förrän om en månad när nya pengar kommit. Fram tills dess får Dagmar klara sig med de gamla nednötta kängorna. Ett par minuter senare står hon i köksdörren. Hon har dragit sommarkappan över nattlinnet och stoppat de bara fötterna i vinterkängorna. Handväskan dinglar vid sidan av. Jag vill åka hem, säger hon, trulig som ett barn. På eftermiddagen packar Klara ihop sina saker. Hon får inte komma hem för sent. Engelskproven som hon har haft med för att hinna arbeta igenom till nästföljande dag är bara halvvägs genomgångna. Hon ringer telefonsvararen på hemtjänstens jourtelefon medan Dagmar vilar middag. Det är viktigt att någon kommer förbi redan samma kväll och ser till att Dagmar tar sin medicin och äter lite mat. En timme senare ringer en vänlig kvinna som frågar hur de senaste dagarna har varit. Klara, som fortfarande är nedslagen och orolig, berättar om morgonen och också om Dagmars nattliga promenad tidigare. Kvinnan lyssnar och säger sen:
ursäkta mig för att jag nu säger detta. Jag har ju inte med det här att göra. Men har ni inte funderat på att låta henne flytta till ett mer lämpligt boende?
Klara blir ett ögonblick alldeles stum. Hon har trott att alla är införstådda med vad som gäller, att Dagmar är inne i någon form av rutin, ett behandlingsprogram. Jo, det har vi önskat länge. Det här sliter alldeles omåttligt på oss alla. Men biståndshandläggaren säger nej. Hon säger att vi inte kan avgöra när det är dags. Att det bara är hon som kan det. Det blir tyst några sekunder i andra änden. Tills kvinnan undslipper sig en djup suck och säger:
ja, är det på det viset? Ja, jag är... faktiskt inte det minsta förvånad. Men det är fel. Hon kan inte göra så. Det är bara ni som vet när det inte längre fungerar.
Klara tar in detta ett ögonblick och frågar sen med hoppet hos ett halmstrå: vad ska vi göra?
Ja, ring handläggaren imorgon. Bråka. Ge dig inte. Ställ till väsen och ge inte efter.
Rösten i telefonen följer henne hela resan hem. På natten vaknar hon till, ser på klockradions lysande sifferpinnar och känner otåligheten. Klara sitter vid telefonen i sitt arbetsrum och väntar på att klockan ska bli 8. Hon blundar och tar djupa andetag, tänker att hon ska vara lugn och samtidigt utnyttja energin i ilskan som ligger som en svart våg i magen. Inte ge sig. Hon ska ställa till väsen, som hemtjänstkvinnan sa. Minnas att hon ska be att få namnet på biståndshandläggarens chef om inget annat hjälper. På slaget ringer hon handläggarens nummer men hänvisas till en vikarie. Klara tar sats och börjar berätta om Dagmar. Hör själv att rösten är gäll men den blir avbruten efter någon minut.
Det där är inte någon bra situation så där kan ni inte ha det.
Rösten är fast och vänlig och Klara tappar andan. Inget motstånd längre. Det hon planerat säga får vända osagt tillbaka in i huvudet.
Jag ska omedelbart försöka få fram en plats åt er mamma. Var inte orolig mer. Jag ringer dig eller din bror i eftermiddag. Senast imorgon förmiddag.
När Klara med darrande hand lägger på telefonluren är hon redan halvblind. Gråten kommer sprutande ur ögonen, det bubblar ur näsa och mun och hon hulkar hjälplöst medan hon griper om stolens båda armstöd och gråter vilt. När hon oseende böjer sig ner för att söka efter något i väskan att snyta sig i slår hon pannan i skrivbordskanten och kvävs nästan av smärta och tårar. Hon sitter hopkrupen på golvet när Eva-Britt en stund senare knackar på och därefter gläntar på dörren. Hennes fötter i svarta pumps kliver fram till Klara och utan några frågor ställer sig Eva-Britt på knä och omfamnar henne. Klara lutar sitt gråtsvullna ansikte mot den nystrukna bomullsblusen och blöter ner den med ny gråt. En kvart senare har Eva-Britt ställt in Klaras alla lektioner för dagen, följt henne till vilrummet och stoppat om henne med filten. Det sista Klara minns innan hon somnar är att Eva-Britt tänder den lilla läslampan och vänder undan skärmen så att ett behagligt ljus sveper in rummets ena hörn innan hon går ut och stänger dörren efter sig. När Klara vaknar är det redan lunchtid. Hon är öm i pannan och ligger en stund och fingrar på den lilla bulan. Sedan ringer hon Johan och berättar om handläggarens besked. Upprepar hennes ord.
Jag tänkte jag skulle ge er lite frågor som man brukar ställa på såna här, eller som man kan hålla sig till ungefär. Ni får en varsin sån här. Sen ska ni få texterna här också. Om man känner för det. Hur kändes det här?
För mig var det väldigt... Jag var verkligen med Klara här. Och Dagmar. Och jag kände Dagmars oduschade kroppsodör. Ja. Och liksom det blev väldigt starka bilder i mitt huvud. Och jag kände mig ganska sorgsen. Det väcktes en massa sorg. Faktiskt.
Ja. Du Anna?
Ja, men jag kan känna hennes maktlöshet och det här ansvaret och och ovärdigheten och någonstans i det här liksom, vi ska alla den vägen vandra. Liksom. Det kan inte vara någon, det är ingen överraskning att vi blir gamla, att vi kommer behöva hjälp. Och...
Mm. Mig berör den på något vis för den här frustrationen, att liksom, hjälplösheten. För här kommer ju också då de här myndigheterna in. Hon har ju bara ställt in sig på att de kan inte få någon hjälp med det här. Och hur överraskade de blir när de möter någon som kanske faktiskt har en lösning. Att det bara, allting bara släpper. Så det är ju en det är både något mänskligt och något mer konkret så där kan jag tycka.
Ja, det kunde jag verkligen känna igen mig i det där samtalet hon hade där. För att jag för några år sedan så blev jag sjukskriven för utmattning. Och hade liksom laddat inför det här samtalet med Försäkringskassan och var helt inställd på att det här kommer ju inte bli godkänt, för det hade ju alla sagt att man får slåss och kriga, och det kände jag orkar, man orkar inte som utmattad. Nej, men då så var den, min handläggare då var tydligen sjuk, och så fick jag någon sjukvikarie, och det var liksom bara, ja, jag förstår. Uh-huh. Och så gick det bra, och den här, så det väcktes liksom till liv i mig. Uh-huh. Jag kunde verkligen känna henne så här. Och det var så fint beskrivet att tanken hon hade förberett liksom fick vända tillbaka in.
Just det.
Liksom. Det var väldigt fint skrivet, uh-huh, tycker jag.
Och det som är skillnaden mot när man har såna här samtal kanske mer i skrivarkurser och så, att man tittar också då mer på vad är det för genre, vad är det för berättartekniska knep och gestaltningar och sådär. Men här kan man ju släppa det. Man behöver inte ha några kunskaper om det alls. Utan man kan verkligen gå in och tänka, känner jag igen med det här? Finns det någonting i det här som väcker någonting? Och vad kan det vara? Och är det någonting som jag inte har bearbetat som man kanske behöver gå tillbaka till? Eller så? Så det är ju...
Det är två väldigt olika sätt att ta sig an en text. Jag läste ju litteraturvetenskap för många år sedan. Och efter den utbildningen sen så slutade jag läsa. Därför att jag blev liksom sönderläst. Och det sätt som man då, det här var i mitten på 90-talet, som man då jobbade med text, var inte det sätt som jag vill läsa. Nej. På, så att säga. Nu har jag hämtat hem det igen, men det är väldigt skönt att bara släppa liksom den där analytiska blicken.
Och att det kanske inte spelar så stor roll egentligen vad författaren har tänkt eller menat. Utan det är ju vad jag upplever nu. Precis som det här vi pratade tidigare om, den här att stå framför ett konstverk och äga sin upplevelse. Att det är sant för mig. Ja.
Och sen apropå synkronicitet som vi pratade om, så senast i morse när jag var ute med hunden, så fick jag upp alltså tankar och känslor kring ålderdom. Mm. Både jag och min man har varit väldigt, väldigt sjuka i influensa här för några veckor sedan. Så vi har liksom stapplat runt som två gamlingar där hemma. Eller han har stapplat och jag har legat. Så. Och nu är jag liksom tillbaka och jag kände sån tacksamhet. Men också att jag har liksom, det är därför jag är så lugn nu, för att jag har liksom inte kunnat jobba på flera veckor och fortfarande är halvtidssjukskriven. Men då tänker jag att en vacker dag så kommer vi vara beroende av antingen av att den andra kan hjälpa eller våra närstående eller vård- och omsorgspersonal. Mm. Så att det här blev extra starkt tror jag, för att jag fick så starka bilder i morse när jag var ute där i skogen och bara att, hur kommer det bli? Kommer någon just få Alzheimer eller liksom bli senil eller på andra sätt?
Mm. Och just det här också med, är det okej att man känner sig förbannad och arg över situationen och kanske blir arg på sin förälder eller vad det nu är för någon som man måste ta hand om? Alltså de förbjudna skamkänslorna. Och jag tycker det är så spännande med den här bilden av de sitter och har klippt sönder de här skorna och förstört dem. Och att nu får de gå i sina vinterkängor här. Alltså den uppgivenheten. Och att man kämpar mot någonting som man inte kan vinna över. På något vis.
Mm. Det... Samtidigt som hennes vanliga liv också ska fungera.
Ja, visst.
Det är det att hon, liksom, hon ligger efter på jobbet. Och,
Mm.
Och därför var det var som bomull när hon blev så fint emottagen där på. Det var så skönt att det slutade med det.
Jag ser också en bild som har fastnat för mig, den här är också den här kollegan som tänder lampan och vänder skärmen in mot hörnet i rum så att det blir så där som en livmoder nästan. För jag kan tänka mig, eller jag känner igen mig i det här att kanske vara den här som ska ta hand eller lösa problem och ta hand om andra och så glömmer man bort sig själv. Och så upplever jag att den här Klara kanske är att det är jag då. Vem ska ta hand om mig då? Det är så. Vad tänker du, Anna?
Om just det? Eller
nej, överhuvudtaget. Om det är något annat sådär som... Finns det något hopp i den här berättelsen?
Alltså hoppet konkret i slutet är ju att det går att få till liksom någon typ av dräglig tillvaro utifrån från de förutsättningar som de ser ut.
Mm.
För det i överhuvudtaget i livet så ställs vi inför situationer som vi inte kan klara. Både praktiskt och känslomässigt. Men att vi ändå liksom tror att vi ska klara det. Mm. För som att man har den där liksom handläggaren som säger att nej, men det är jag som bedömer när det här går eller inte går. Och jag tänker med barn som inte mår bra och inte vill gå i skolan. Eller barn med NPF-diagnoser som inte funkar i skolan. Och där det inte finns någon hjälp att få. Men man måste ändå skicka sitt barn dit. Och att det är en sån väldig maktlöshet i det här. Och där någon som inte har koll är den som bestämmer.
Mm.
Och sen att... Man faktiskt kan hitta det där utrymmet där man får, när man får hjälp.
Mm.
Men att, nu babblar jag på väldigt här, men det är inte så att de inte behövde hjälp innan det att de hittade en handläggare som konstaterade att de behövde hjälp. Så jag tänker, man behöver ju få vara, hjälpa varandra i det där. Nu är situationen så här, om det är med ett barn till exempel då, som inte vill gå i skolan eller där det inte funkar. Att ja, men nu vet vi att det ligger till så här.
Mm.
De säger så här. Men vi vet. Och vi står stadiga i det. Men att det är ju väldigt, väldigt svårt. Så jag tänker att den här situationen där man är maktlös. Och där människor bestämmer över oss. Eller relation till Försäkringskassan. Eller om man är konsult och har en uppdragsgivare som ställer orimliga krav. Det finns ju hur många situationer som helst. Som där man kan liksom dra en parallell till det här.
Och det är ju häftigt det du säger. Att det minsta gemensamma nämnaren kan vara den här känslan. Sen att man kan applicera den på en massa olika områden.
Mm. Att man omyndig förklarar sin egen bedömning. Liksom.
Mm.
Som jag hör att Klara gjorde här.
Mm.
Att någonstans så tänker hon ju ändå att jag upplever att det här är orimligt. Men...
Ja. Och hon grabbar ju också tag i det här, men det var ju bestämt nu att det skulle ju vara den här rutinen och det skulle ju vara det var ju påbud uppifrån lite grann att nu måste ni göra så här för att det ska bli för att det här ska fungera. Så hon har ju på något vis avsagt sig sin egen bestämmande rätt eller sin egen förmåga att på något vis sunt förnuft eller vad man nu kan kalla det.
En spännande tanke som jag får är ju om Klara hade hetat Kent.
Ja.
Alltså om det hade varit en man.
Anders eller Johan.
Ja,
eller något direktörskt.
Alltså just utifrån att det här är ju inte helt okänt att det är kvinnorna som får de gamla, de sjuka, barnen, de som är mindre förmögna att klara sig själva att klara sig på grund av att vi dubbelarbetar, att vi ställer upp och gör. Alltså jag har en lång historia i min egen familj där min mamma har varit den som så fort någon har varit sjuk eller svårt drabbad av någonting så gör ju hon liksom stora delar av vårdens uppgift sådär. Och har ju liksom men det har ju lett till att hon har inte arbetat som hon har kunnat, alltså vilket har gjort att hon har inte den pension hon skulle kunna haft och så vidare, va. Så det är ju det är också ett kvinnoperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv.
Absolut.
Så är det ju väldigt mycket intressanta saker i den här berättelsen.
Mm. Ja, och hela det här mamma-dotter-relationen tycker jag ju är spännande och intressant att se hur den kan gestaltas på olika sätt. För det är ju någonting som de flesta har någon sorts relation till. Mm. Om man inte har barn själv så har man har en mamma eller man har...
Mm.
Så som man har olika uppfattning om. Så det kan ju också bli diskussioner i sånt här sammanhang, vad man har för, vad man har för relation till sin...
Vi får inte riktigt veta här hur relationen har sett ut innan.
Nej.
Mer än att hon klarade av att koka kaffe utan att hälla det i liksom alla kärl. Och att det var liksom en stabilitet i alla fall, tolkar jag. Mm. Jag skulle inte gissa att Dagmar var liksom gammal missbrukare.
Nej.
Utan, ja.
Och det föregås ju av en... Nu är det här ganska sent i den här romanen, det här avsnittet. Och det är ju rätt mycket trassel innan, som gör att man kanske har byggt upp en ännu större frustration, eller man förstår den här frustrationen mer. Och det är ju också någonting att tänka på om man går ur den här, det här pratet nu, eller tänker på hur man, vilka texter man ska välja, hur man ska, vad man har för syfte med själva läsningen, eller vad det är för typ av text man tar. Noveller är ju, jag brukar ofta använda noveller för att det är så komprimerat, det finns liksom hela historien där. Men ibland kan man ju hitta avsnitt i romaner som är någon sorts peak, eller det är någonting där som man kan lyfta ut. Hade vi tagit ett annat avsnitt ur den här romanen hade det kanske blivit en helt annan diskussion.
Hur tänkte du nu då? Varför valde du just
det här? Jo, men jag valde det här för att jag tyckte ändå att det fanns liksom en inledning som handlade om den här frustrationen och det här att nu är det här stöket och mamma är inte riktigt bra och så. Och sen att det finns ändå en lösning eller ett hopp på slutet. Där det blir en förändring hos Klara här. Att hon går från ett läge till ett annat på sätt och vis. Eller åtminstone så, ja, kan man hoppas det.
Ja, men där hon blir omhändertagen också. Ja. Från att vara den som står där i frustrationen, ja, och som måste ta om hand.
Ja. För det är ju någonting som man själv kanske kan relatera till om man har sådana erfarenheter av att ha anhöriga som behöver liksom hjälp. Att förr eller senare så behöver man själv. Hon bryter ihop här på slutet när hon ändå får ett positivt besked. Och hur länge man håller ihop liksom innan man når dit.
Mm.
Så det är ju...
Jag tänker också på... Alltså det här är ganska symptomatisk text för någonting som jag skulle välja att läsa själv, tänker jag, utan att ha en aning om vem som har skrivit det här. Men alltså jag har lagt märke till att jag ofta, framförallt på senare år kanske, men det har nog alltid varit så, att jag ofta dras till litteratur där personerna mår väldigt dåligt, de har stora utmaningar. Många skulle säga att det är lite tyngre, ganska svåra berättelser och texter och sådär. Och då har jag funderat kring det där. Vad är det som gör att jag dras till, liksom, jag tänker på det här Vigdis Hjort, Arv och miljö, som jag läste tidigare i höstas var det väl. Nu har jag läst, nu tappar jag namnet bara för det, men här, jag får ner till bror och sen vi får upp med mor.
Ja,
de, alltså det är också så här otroligt tungt liksom, men så sjukt bra. Mm. Fantastiskt språk liksom. Nu har jag börjat på Nina Wähes testamente. Nu har jag bara kommit 70-80 sidor. Sådär. Men där märker man ju också att det finns ju också en del tunga saker.
Alltså jag klarar inte av att läsa för mycket sådana i sträck. Jag läste ju dels böckerna om Maj. Är det Kristina Sandberg? Är det det hon heter? Eller är det något helt annat hon heter?
Nej, men det är väl Olsson?
Ja, det är kanske det.
Eller?
Ja.
Nej, du blandar ihop dem. Nu ska inte.
Och sen läste jag Elena Ferrantes alla de här böckerna då. Och de läste jag, först läste jag böckerna om Maj på våren och sen läste jag Elena Ferrante då på sommaren. Och jag var ju så jävla arg sen i ett halvår. För att, nej men det var så här, ja, jag ville ju bara liksom slå hela världen på käften, kändes det som. Så ja, du kanske har en större tolerans. Men,
nej, men alltså, jag blir också väldigt påverkad. Men jag har nog alltid velat bli det. Alltså jag läser... typ aldrig, vad heter det?
Just det, du gillar ju att ha känslor. Jag tycker det är lite jobbigt.
Ja, precis! Nej, men sån här mer lättuggad litteratur kan jag, alltså någon enstaka gång läsa, men det ger mig, alltså jag vill känna, jag vill ha liksom lite utmaning när jag läser. Och det handlar inte om att, ibland kan jag undra, men vad är jag för en litteratursnobb? Ta nu någon sån här, vad heter det, sån här lätt...
Chickligt.
Och ja, men precis det. Och bara tugga i det, för det verkar ju populärt liksom. Det är ju så här bestsellers liksom. Men nej, det händer liksom inget.
Och det är ju jätteskönt. Alltså det är det mest avkopplande som finns.
Nej, men det är bara waste of time tycker jag. Liksom. Ja, jag vill att det ska hända.
Men kollar du aldrig på TV eller Netflix eller så? Alltså underhållning?
Jag avskyr sådana här liksom, lekprogram och sånt.
Ja, men jag tittar på Modern Babel. Family, gör inte det?
Ja, Modern Family, jo, ja. Men det är ju svinbra just utifrån att om man tänker liksom, de driver med liksom, fördomar och belyser.
Hör du vilken snobb hon är?
Ja, men det här är inte helt oviktig diskussion faktiskt. För att det är, man brukar ju säga att i biblioterapi så väljer man, eller man ger rådet att man ska använda liksom klassisk eller skönlitteratur som det är en viss nivå på. Men det förekommer ju också att man kanske har en biblioterapigrupp där man läser skickligt, att man läser liksom den typen av litteratur också. För då kan man ju också diskutera hur kommer det sig att det här är så, att det berör eller att det är så populärt, och vad är det för någonting som det sätter igång?
Just det, skulle jag däremot tycka var jättespännande, ja. Att ha ett sånt samtal ihop med andra så här, men bara läsa det för men det, egen del tror jag inte skulle ge någon snobb, diagnos snobb.
Ja, men jag kan tänka också att det, jag har ibland väldigt svårt att till exempel lösa korsord, tycker jag är bara liksom jättetråkigt, alltså det är bara slöseri med tid. Sen respekterar jag att det finns de som tycker det är det mest.
Jag är bara väldigt dålig på det. Hade jag varit bra på det hade jag säkert.
Ja. Det är ju bara en träningssak, alltså, verkligen.
Ja. Ja.
Men sen har jag också, nyligen så läste jag någon, minns jag inte var, någon som hade reflekterat över det här med att deckare är så populärt. Och även kriminalserier på tv och sånt där, vi bara slukar ju det. Men att det också kan säga någonting om våran tid då, att om det är komplicerad tid vi lever i, så i ett sånt här avsnitt av vad det nu är för någonting man tittar på, så får man liksom problemet och lösningen på en timme. Så har man liksom det är klart. Och det kanske finns en sån längtan att det blir ett vad ska man säga? Nu tappar jag ord bara för det. Men att man på något vis kan se att livet kanske går att lösa. Kanske går att lösa de här problemen jag har. Eller att man blir lite peppad i det. Sen kan man ju också tänka att det är spännande att läsa om elände. För då ser man hur bra man har det själv. Eller att det kan vara en sån effekt också.
Ja, men det tror jag också att det är liksom lite. Ja, och att vi har olika ingångar där. Jag kommer tänka på när min, jag vet inte, jag var 20-någonting. Jag hade varit på och sett någon Strindberg på teater. Och så var det någon släktmiddag och så berättade jag var helt exalterad och det var Torsten Flink hade spelat och det här var så himla bra. Jag kommer inte ihåg vilken det var, men och då säger min morfar så där då att nej, nu byter vi samtalsämne. När man går på teater ska man ha kul, säger han. Och jag blev så förbannad. Det var första och enda gången som jag hade liksom en konflikt med min morfar liksom. Han var så här lite släktens överhuvud, han satt, ja men du vet så här, så alla tassade lite runt honom. En fin människa liksom, men han hade pondus. Och jag satte mig upp mot honom och det slutade med att jag sprang gråtande sig från bordet och ut i skogen. För att jag kände mig så kränkt liksom. Och det skvallrar om att liksom, jag uppväxt i en miljö där litteratur, konst och teater och sånt har inte varit någon stor grej. Utan man har tittat på fars och läst liksom, lite enklare litteratur. Inte bara, men så. Det har inte varit, jag kommer inte från den miljön. Mm. Och sen har jag liksom som vuxen då börjat tillgodogöra mig det. Och så blev det någon krock därför jag fick inte mötet där som jag hade velat ha.
Men han blev väl jätteutmanad av att han inte riktigt förstod vad du pratade om.
Antagligen. Och det där kan man ju liksom, det fattade inte jag då, utan jag var ju helt kidnappad i min egen liksom.
Och när man är kvinna framförallt och yngre så fattar man inte att man kan uppfattas som väldigt hotfull. Mm. Alltså det har jag hämtat hem liksom nu på andra sidan 40. Att jag har förstått att folk kan vara rädda för mig, att jag kan väcka jobbiga känslor och att vara uppfattas som hotfull. Jag hade inte liksom ett spår av medvetenhet att någon kunde liksom bli utmanad av något jag sa.
Nej.
Mm. Nej, jag trodde visst. Bara att det var liksom att deras reaktion handlade bara om att de tyckte att jag var dålig.
Ah.
Mm.
Och det är ju verkligen någonting man kan få syn på också genom i litteratur. Där sånt kan presenteras och gestaltas. Att man kan reflektera i såna här fiktiva händelser och situationer och se det här faktiskt. Och också få ta del av när man sitter och diskuterar att man får olika erfarenheter som de presenterar. Så det är ju,
och då, men då krävs det nog att det är att det är lite, hur man nu ska uttrycka det. Så lite, vad var det du sa förut? Att det ska vara lite höjd eller lite...
Ja, någon sorts nivå i det.
Men som i böckerna om Maj till exempel där med hennes svärmor som är så dum mot henne, så kan man ju inse att ja, men hon känner ju, hon är ju gammal, livet har sprungit ifrån henne, det blev inte som hon ville, och sen kommer hon, den här unga, snygga. Och då väljer hon att räcka ner på henne genom att hon inte har en utbildning och inte tycker att hon lagar någon god mat och så. Och Maj fattar ju ingenting av att hon väcker massa jobbiga känslor då hos sin svärmor.
Nej.
Så det, där var det absolut ju jättelärorikt. Liksom. Ja.
Halkade vi ur den här? Nej, det gjorde vi. Jag pratade lite runt omkring faktiskt.
Ja, lite meta. Men har du mera frågor sådär som vi ska ha som exempel här?
Ja, alltså det är ju...
Just det, du frågade, finns det hopp i berättelsen?
Ja, och det är ju en sån fråga man kan ställa sig när man hör någonting. Och om det finns en speciell aspekt som känns relevant för en själv. Du har ju berättat jättemycket om vad du hade med dig, vad du reagerar på. Ja, och sen det jag sa tidigare här om att man kan ju faktiskt fortsätta skriva på den här berättelsen själv. Eller man kan skriva en annan variant. Eller vad skulle ha hänt om Klara hade reagerat ännu starkare vid det här köksbordet där? Eller hur hade det blivit då? Man är ju fri att använda materialet på det viset. Precis som man vill egentligen. Här om man skulle ta ett foto av den mest betydelsefulla scenen i berättelsen. Jag tänkte ju på den här lampan där.
Jag tänker på... Hon sitter här i köket.
Ja.
Men också de pangar pannan där i.
Just det.
Eller telefon.
Och sen tyckte jag att den här när hon lyfter på den här sitsen på toaletten också. Den här liksom, den beskrivelsen där. Och sen kommer ju det här med när Dagmar kommer in och berättar att hon inte har duschat på evigt. Och allt det här liksom. Det var också väldigt starkt. Ja. Speciellt om man nyligen har varit magsjuk själv.
Ja, men jag tycker det är väldigt bra med sinnliga beskrivningar här. Med dofter och ljus. Och
författaren ryggar ju verkligen inte undan.
Nej.
Och som skrivande människa själv så känner jag att jag hade nog inte klarat det här. Jag hade nog inte vågat. Jag tänker att det krävs ju ett mod hos författaren att beskriva sånt här snusk.
Ja.
Det är ju ett spännande tema generellt sett tycker jag när man läser, alltså med människor som skriver om snusk då, och snusk kan ju vara väldigt mycket. Alltså det skvallrar ju om att det här är någonting som jag själv liksom har någon slags erfarenhet av, eller åtminstone i närheten av, så att jag kan fantisera fram det och skriva om det. Det brukar jag tänka på när människor skriver om saker som är så här lite skamliga liksom. Det är verkligen ett mod som du säger, att våga.
Ja, och jag tänker ibland när jag har inte så mycket lektörsuppdrag nu för tiden, men förr så, om jag kom in tidigt i skrivfasen och någon sa att jag har upplevt så mycket och jag vill skriva om det, jag vill skriva en roman. Och att då ta ställning till hur pass sann ska jag vara och hur mycket ska jag ljuga i det här? Om jag ska fiktionalisera någonting självupplevt. För att det är inte säkert att omgivningen tycker det är lika spännande som man själv tycker. Eller man kanske måste skruva till det lite. Så det är ju samma sak när man läser eller lyssnar på en text. Och man funderar över det här metaperspektivet. Vad har författaren själv lagt in? Vad är det som verkligen har hänt? Och hur det här med skam och så. Om man skriver om sin egen relation till sin egen mamma till exempel. Hur mycket ska man lämna ut? Och hur mycket ska man hitta på? Och kan man uppleva när man läser någonting att det är påhittat eller att det finns en sanning med? Och där tycker jag att det är de författare som kan gestalta på ett sånt där sätt så att man nästan känner doften av kaffe eller den här stanken eller ja.
Jag kunde ju se liksom Dagmars den här tomma blicken också, den här håglösheten, den här nollställdheten. Jag kunde liksom se det i hela hennes gestalt. Och då tänker jag att de här beskrivningarna är ju berättigade. Och de får ju liksom en respekt. Eller det är liksom respekt att berätta som det är. Så det är ju inte gjort, upplevde jag, för att häpnadsväckande eller integritetskränkande eller så. Det var inte effektfullt, utan det var mer liksom sant. Det kändes fint, de här äckligheterna. Liksom.
En övning som jag brukar ha med på skrivarens safarin, som alltid är lika rolig och står vid sidan av och tittar på för att det händer så mycket, det är, kallas för sinnenas promenad. Det gjorde väl ni det här, va? Då jobbar man två och två. Den ena har ögonbindel och den andra är ledsagare. Och så får man gå runt i 20 minuter utomhus och, där, och känna på träd och gräs och lyssna och känna dofter och så. Och det är så fascinerande hur många som blir så berörda av att upptäcka, återupptäcka sina funktioner, sina sinnen. Och att det faktiskt är, jaha, är det så här det känns att man ger sig den tiden? Och det är ju någonting jättebra att hålla, liksom hålla igång om man ska skriva. Och man, men jag tror också för att läsa och ta in att man har kontakt med den sidan hos sig själv. Så där kan man ju verkligen öva upp sig. Kan man, behöver inte gå ut i naturen med ögonbindel med någon. Men man kan ju tänka på just det här. Hur ofta stannar jag upp och funderar över hur den här fantastiska vaniljblåbärskanelbullen, hur den faktiskt doftar här. Eller, hur, eller det här man lyfter på den här toalettsitsen. Jag menar att vi har ju tentakler. Som på något vis är lite förtvinade. Eller som
jag
inte
kan
använder.
Bara konstatera att så fort du riktade fokus mot den. Och tog upp den med kanelbullen. Då kände jag ju doften ifrån den. Den har ju doftat hela tiden. Men det som du säger. Att allting finns där. Men vi behöver fokusera. För att liksom använda oss av sinnena med medvetet.
Men är det också så att när vi hamnar i en situation. Där vi betraktar någonting. Eller där någonting möter oss liksom. Så istället för att uppleva det så går ju vi dömande, att vi börjar tycka en massa saker om det, att ja, men det är härligt, det är fult, det är äckligt, det är inte som det ska vara, det är fel, det är rätt, istället för att det är prickigt eller
och det där finns det faktiskt, nu far jag iväg lite, men jag fångar upp den här tanken jag hade. För väldigt många år så gick en konstutbildning på Nyckelviksskolan. Och då fick vi bland annat göra en övning där vi jobbade två och två år. Den ena fick lägga sig på golvet med huvudet mot den andra personen som sitter ner på en stol. Och ska göra ett porträtt av den här personen som ligger där upp och ner. Och det var en så stark upplevelse för mig att jag såg där upp och nervända ansiktet nedanför mig som jag skulle liksom rita av. Att jag fick plötsligt tänka om. Att inte tänka, aha, där har vi en haka, där har vi en mun och där har vi en näsa och så. Utan det var mera som ett landskap och att former som man skulle fånga på något vis. Och det där är, jag tänker på det nu just, att vi har så mycket förutfattade meningar om hur vi ska uppleva och uppfatta saker för att vi har lärt oss det. Och att gå in i en sån här övning med att lyssna till en berättelse helt, och helt öppen. Och inte tänka, vad har de använt för tempus eller vad är det för perspektiv. Utan bara liksom ta in det. Det är inte så ofta som vi kanske gör det på det här viset. Där det finns ett syfte med det. Så just det här att stänga av sina förutfattade meningar och inte. För det är ju, då är man ju genast inne i något sorts dömande. Eller tänka att ja, men det här, nu är det här en sån här berättning. Oh, nu kommer det här att hända. Och det... Jag tror man behöver öva sig i det.
Ja, man behöver fatta medvetna beslut för att liksom komma ur den där trånga kostymen som de här färdiga koncepten. Och det är ju det är för att vår hjärna behöver den typen av förenkling. Liksom. Men jättebra att du tar upp det, för det är så berikande, tänker jag. Men jag antar att vi behöver runda av snart. Kommer vi få veta nu vem har skrivit den här texten?
Ja, det här är en roman som heter Mamma minns du mig? Av Elisabeth Norin. Elisabeth Norin är en fantastisk person. Jag hade henne som handledare på Sörängens folkhögskola. Jag gick skrivpedagogutbildningen där. Och vi har jobbat en del ihop. Men det här är hennes debutroman som kom för några år sedan. Och jag har fått okej från henne att använda den så här. För det är ju också någonting att tänka på. Om man då gör som jag, att jag läser in texter. För jag brukar vilja spara min röst om jag ska sitta en hel vecka på Fridhem. Och vi ska så är det skönt att ha någonting preparerat för färdigt. Men det är inte så bra att lägga ut det på nätet om man inte har fått okej och upphovsrätt och sådär. Men i det här fallet så är det okej. Så
mamma, minns du mig?
Och det handlar alltså om då Dagny har ju Alzheimer och Klara är hennes dotter. Och vilka problem de har i familjen att försöka reda ut det här.
Väldigt aktuellt tema för många. Och till förhoppningsvis vår stora glädje så verkar det gå framåt med Alzheimer-forskningen. Och att man nu börjar se ljuset i tunneln. Ja, vad kul. Tack. Jag är jätteglad att vi fick träffa dig. Ja, det här tycker jag var helt fantastiskt. Om man nu skulle vilja vara med i någon sån här grupp som du eller någon annan håller. Hur gör man? Vad tar man vägen? Vad hittar man information?
Alltså man kan ju alltid googla på biblioterapi. Det finns en som heter biblioterapi.se som jag tror Pia Bergström som var ansvarig för utbildningen på Ersta Sköndal Bräcke driver. Jag har en sida som heter biblioterapi.nu. Och sen finns det ju Facebookgrupper. Och jag tror att i takt med att de här utbildningarna, elever kommer ut därifrån, så kommer det bli mer och mer tillfällen och kurser och läsecirklar och sådär. Så att det är bara att hålla ögonen öppna. Jag tror ju på synkronisiteten här. Om man öppnat den här dörren, då kommer man se det här överallt. Så det kan man absolut göra. Det finns några få platser kvar till undertexten på Fridhem i sommar.
Och nu, sommar 2020, ja, säger vi då.
Sommar 2020, precis.
När någon lyssnar på det här 2053 och undrar.
Ja, men det är bra. Det är så Lillhybris
i farten
här. Ja. Ja, men det är jättekul. Jag skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Det finns ju mycket som helst att prata om i det här ämnet.
Och jag känner att det här är... Det är lite grann så där så att när man... det är någonting jag har längtat efter som jag har glömt bort att jag längtar efter.
Just det.
Du vet, att sitta och prata om sånt här och reflektera och... och få syn på sig själv liksom genom konsten är ju så förbannat härligt och välgörande.
Och att det verkligen är både det egna skapandet och att ta del av andra skapande. Mm.
Och att allt är liksom okej, tycker jag på något vis.
Mm.
Det finns inga riktiga regler för hur man ska uppleva något. Det är den egna upplevelsen som är viktiga för en.
Mm.
Jag hade lite böcker här också som ni kanske kan tipsa om. Men framförallt den här, att tiga eller att tala. Det här är ju, biblioterapi är ju rätt stort i Finland som sagt. Och den här är väldigt bra om man är intresserad. Johanni Ihanus heter han som har skrivit den. Men annars så börjar det komma lite mer och mer litteratur om det här.
Fantastiskt.
Ja,
stort tack.
Tack
så mycket för idag.
Tack och lycka till med podden.